Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Palmemordet, introduktion till polisspåret med Erik Engström, del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory.se. Det är en tjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till Nextory.se/kampankod och skriver in Palme så får ni 30 dagars gratis tillgång till just ljudböcker och e-böcker. Och det blir ingen bokrekommendation den gången, för vi har så mycket att prata om. Vi ska prata om polisspåret, vi ska göra en introduktion och till min hjälp att göra det har jag med mig Erik Engström!
Ja, tillbaka!
Hej. Ja, välkommen tillbaka!
Tack så mycket! Börjar som folk blir trötta på mig snart. Jag har varit med så mycket.
De har inte blivit trötta på mig än, så att det är ingen fara.
Nej, och du har gjort 75 program. Så att...
Ja, minst.
Ja, det är någon.
Nej,
som
här kommer ut.
Ja. Nej, då har du nog gjort närmare 80 när det här kommer ut.
Ja, det är nog möjligt. Jag vill påpeka just att det här är en introduktion till polisbordet. Mm. Vi ska försöka vara kortfattade, men det är ett enormt ämne så att det kan bli långt.
Bara, du sa du hade ingen rekommendation, bok på
men har du.
Nextory. Jag har räckt med faktiskt på Nextory här nu i häromdagen.
Okay.
Och Anders Jalaj, vad heter den?
Landsfredsspåret.
Ja. Den kan jag rekommendera, för den fanns där som ljudbok.
Jaha.
Och jag har missat.
Ja. Det här låter som att vi fejkar, men det här är faktiskt en helt autentisk diskussion. Jag visste inte att den fanns där.
Nej, jag kollade på det, för jag ville lyssna på hans senaste nämligen.
Ja.
Den som heter Mördarkommandot, som är Dom Cats Falk.
Okay.
Så den lyssnade jag på ett svep igår.
Ja.
Samtidigt som jag satt och förberedde inför det här programmet. Så att den kan jag då rekommendera, Landsfredagsspår, för den fanns där som ljudbok.
Ja, jag tror den heter Landsfredagen.
Landsfredagen heter jag, just det. Mm. Så då fick du det också.
Oh, tack Erik! Jag har råkat ut för en personlig tragedi ganska nyligen. Om ni vill veta mer om den eller följa mitt hur jag arbetar med den, så kan ni gå till min personliga Facebook-sida Dan Hörning, eller min officiella författarpoddarsida, eller min YouTube-kanal Dan Hörning. Så jag kommer inte säga mer om det, men jag är inte mitt vanliga jag idag, så jag kommer lämna över rodret väldigt mycket till Erik. Men jag har en checklista på 69 punkter vi ska prata om.
Introduktion till polisspåret.
Ja, vi försöker som sagt vara ytliga i den här diskussionen nu, så här, men allt det här kommer tillbaka när vi kommer till själva polisspåret då.
Mm.
Vi ska försöka inte upprepa oss om saker vi har tagit upp, till exempel i skytteföreningen och i polisman A-spåret. Men jag börjar med en fråga till dig,
Erik. Och inte gå allt in allt för djupt, för att det kommer ju mer sen. Det här är bara en introduktion till det som komma skall i polisspåret.
Exakt. Precis, men så fort patreon.com/palmemordet når 500 dollar så är det dags för polisspåret på allvar. Då kommer vi gå på djupet med det här, på lika djup som vi gick med polisman A. Så min första fråga till dig, Erik, är vad är polisspåret?
Polisspåret är alltså... Det viktigaste man måste säga om polisspåret är att det är inte polisen. Jag tycker det är en konstig benämning egentligen, för att polisspåret borde vara poliserspåret. För att det handlar inte om polisen som en enhet, absolut inte. Det är aldrig någon som har påstått att det är polisen som enhet som har med någon slags inblandning i det här. Utan det är så enskilda poliser som ska då blivit utpekade och har koppling till varandra och har koppling till runt målplatsen och före och efter på olika sätt. Och kommer mycket tips runt om. Så det är någonting de skulle då ha gjort i, tillsammans, men att det är inte i sitt arbete som poliser som det här skulle ha varit, utan det är alltså på fritid.
Just det,
så att säga. Så det är viktigt att komma ihåg att det är inte Stockholms polisen när man säger polisspåret, utan det är enskilda poliser i sina högerextrema kopplingar då med
varandra. Just det, och det är till och med enskilda poliser i enskilda uppslag, så att de kan även vara helt oberoende av andra i så fall.
Det kan det vara.
Vi ska också påpeka väldigt tydligt att vi inte anklagar någon polis för att skjuta Palme. Utan det här är liksom kända fakta som finns ute som, i det som vi försöker beskriva det folk betraktar som polisspåret.
Och försöker hålla sig från spekulationer här på något sätt också, utan det är mest rakt fakta.
Exakt, så vi kommer inte dra några slutsatser heller den här gången.
Nej.
Utan de sparar vi till själva polisspåret.
Alltså, så det är grunden, det är viktigt att komma ihåg. Sen är det då polisspåret är tips som kommer in mot poliser redan dag två eller dag tre började komma.
Ja.
Bland annat på polisman A så kommer in redan den 3 mars tror jag. Ja. Du bara kolla på det va? Mm.
Ja, kan ha varit den 4.
Ja, och redan dagen efter så kommer det i någonting som vi kommer att ta upp senare. Kommer in med samtal under natten och fler saker. Så att när du börjar se på de här polismännen så hittar man kopplingar till varandra, och då inte bara i yrkets vägnar utan på fritiden. Och ja, det är ju det som blir polisspåret. Alltså det är ju att poliser känner till varandra i Stockholm, och de då speciellt om det är inom piketstyrka så känner ju alla. Det är ju inget konstigt.
Nej.
Men det är alltså det som blir polisspår är både enskilda poliser och deras kopplingar till varandra på fritiden, för det är där som det är, bland annat med försvarsskytteföreningen vi har gått igenom tidigare.
Ja.
Två program. Så att det är det som blir mer märkligt.
Ja.
Att man hittar kopplingar både tidigare, långt tillbaka och kanske till och med tillbaka till militärtid, eller att de har växt upp nästan på samma ställe, komma ifrån samma ställe, lika gamla.
Ja.
Som vi kanske kommer in med på när det blir mer specifikt i polisspår. Så att det är så det blir. Alltså det är tipsen på enskilda poliser som blir polisspåret i en i den stora enheten polisspåret, så att säga.
Ja.
Så det alltså det finns tips på runt mot det här. Granskningskommissionen har de ju upp
våra källor kanske kan nämna, och främsta källan är granskningskommissionens rapport, men vi har även då Lars Borgnäs grävande arbete i diverse olika program och böcker, och det är väl det vi främst slutar oss på här.
Så att det är polismän som finns i granskningskommissionen, de som är mest frekventa då, för det går i en lista på vad vi har förstått i alla fall, att det är polisman A och sen så vidare neråt. Det är antal uppslag.
Precis, antal spaningsuppslag i palmutredningen.
Jag och Daniel har kommit fram till det i och med att det stämmer inte med att
det stämmer inte med bokstavsordning eller tidsordning eller någonting.
Nej, och inte i rangordning heller, alltså i hierarkisk ordning inom polisen, det stämmer inte heller.
Nej.
Så därför har vi kommit fram till att det kan inte vara någon annat än att det är antal uppslag.
Precis.
Från A och alfabetiskt neråt.
Just det, och vi använder konsekvent då granskningskonventionens beteckningar på poliserna. Ja. Så att de kommer heta polisman A, polisman B och så vidare.
I det här fallet ner till J idag, tror jag.
Ja. Mm. Så punkt två då på listan, varför dessa poliser?
Alltså,
varför dessa poliser?
Ja, man har ju, som sagt, när man hittar koppling till varandra efter tips som har kommit in. Varför de då? Ja, de har ju, som sagt, kopplingen till varandra både före och efter. Framförallt före med att både på Norrmalm VD1 då, A-tur och B-tur som det heter det. Och sen så kommer ju det här gatuvalsgruppen då 82-83.
Ja.
Sen så upplöses gatuvalsgruppen och sen så blev de som har varit då i det som kallas baseballligan, vilket var en tur utav de tre turarna som jag tror fanns inom gatuvalsgruppen.
Ja.
Är det bara den som baseballligan. Och sen så när den upplöses då, gatuvalsgruppen kallas för GVG, så fick de här poliserna komma tillbaka till ordningspolisen.
Ja.
Och ordningspolisen, och då antingen A, B-tur, Norrmalm, C-tur, Södermalm.
Okay.
Och då kom de bland annat också upp till de befälen de har haft tidigare, men inte under den här baseball eller GVG då. Då,
ja.
Då fick de tillbaka samma befäl som till exempel en polisman B som vi kommer in på om ett tag. Så att där har man alltså tidigare har de här haft kontakt med varandra.
Ja.
Och jobben ihop i kanske samma piket, till och med på samma vaktdistrikt. Det är många, i och med att det inte finns så många vaktdistrikt. Finns det väl har du vad VD2 är egentligen, vad det var?
Nej, jag har inte fattat.
Jag skulle tippa mig på att det är då citypolisen Kungsholmen, men jag vet inte.
Nej.
För att VD3 är ju Södermalm och VD1 är ju Norrmalm då.
Ja.
Så det är varför de här poliserna, ja, det kommer tips på dem. Och de har samhörighet med varandra innan, och ganska nära samhörighet med de flesta inom just piketstyrka.
Yes.
Och piketstyrka har ju, som sagt, var redan ifrån, faktiskt till och med finns det från slutet av 60-talet när det var mer våldsamhet, men sen så spårade det ju då när gatuvalsgruppen kom då 82.
Ja.
Men och A-tur innan där, A-tur och B-tur innan början av 80-talet, då var det, blev det extremt.
Ja.
Sen så kommer jag även efter då, så kommer det, finns ju olika fall som är kända som vi kanske kommer in på.
Ja,
lite mer. Så att med kopplingarna tillbaka, det är ju det som blir intressant.
Ja.
Mm. Man kan säga, det är ju som här polismännen, det är tipsen på dem och sen kopplingen till varandra.
Ja. Man kan säga att Palmeutredningen jobbar ju väldigt mycket med att titta på folks alibin och uppmärksamma poliser ofta på grund av att de har uttalat sig skeptiskt på Palme, de är högerextremister, de har lämpliga vapen eller så har de uppvisat ett märkligt beteende efter Palmemordet. Punkt tre var ju sambandet mellan dem, men det har vi pratat om. Okej, då ska vi prata lite om just GVG, gatuvåldsgruppen, baseballligan och dess bakgrund.
Mm.
Det var alltså ett initiativ då som genomfördes av Hans Holmér, jag förstår.
Yep.
1982 då, tillsatte en speciell gatuvåldsgrupp som skulle liksom ta hand om det stigande gatuvåldet i Stockholm. Och för de som var i Stockholm på 80-talet så var det ju faktiskt väldigt mycket gatuvåld. Det var väldigt mycket kickers och allt möjligt konstigt, med upploppen i Kungsträdgården 85-86. Och hur jobbade gatuvåldsgruppen och vad är baseballligan?
Gatuvåldsgrupper var civilklädda i piket då. Piketstyrka är normalt sett 6 personer.
Ja.
Så de jobbar. Och det var väl, jag vet inte hur många det var. Det här är svårt att få reda på vem ingick i det här. För det är ingenting som polisen överhuvudtaget har gått ut med. Vem var i baseballliga? Vem var i gatuvåldsgruppen? Vem ingick där? Till och med Sven Anér från 2011 har han ställt en öppen fråga. Vem är det egentligen som ingick i baseballligan? Så det är inte känt.
Precis, det är väldigt lätt om man tittar på nätet och får en uppfattning att det är känt vilka som medlemmar i baseballligan, men det är alltså inte känt.
Det är inte känt, det är inte... Vi vet några stycken på grund av ett fall som är med Rolf Machno. Därför vet vi i alla fall namn på två stycken, ja. Som definitivt...
Och vi vet att polisman D och polisman E var,
polisman D och polisman E
var medlemmar i baseballligan.
Ja, annars är det bara rena spekulationer vem det som har ingått i det.
Just det. Och baseballligan är en av tre gatuvåldsgrupper.
Ja, jag tror att det var tre av gatuvåldsgrupper.
Och de kallas för baseballligan för att de gillade att gå omkring i baseballkapsar när de var civila.
Just det. Så det var ingenting med baseball 3 att göra. Inte att de var värre än någon annan. Utan just att civilklädda och med baseballkapsarna. Det var därför det var baseballligan. Så det var ingenting med slag 3 att göra. Utan det är... Så det var det. Och... Jag vet inte riktigt om de hade mer anmälningar mot sig än vad andra hade där. För det var kryllet av anmälningar emot det under det här året.
Hur många anmälningar?
De säger att officiellt att det var under det här halvåret. Det var drygt halvår. Man säger kanske 11 månader, men drygt halvår som de var riktigt klokt ute i tjänst, tydligen. Ja. Gatorvårdsgruppen. Och är det G-turen som det kallas för?
Okej.
Okay. Heter det då. Det är därför man bland annat låter med A och B-tur, men jag kan gå in lite mer på den om lite tar det. Men, vad var vi?
Antalet anmälningar.
Ja, de hade ungefär 40 anmälningar emot sig.
Oj.
Bara den G-turen, vilket motsvarade under samma tid antalet anmälningar i hela Malmö mot polisen. Så mycket hade de under det halvåret. Och då tycker man att 40 anmälningar mot Malmö polisen tycker man låter ganska mycket. Men tänkte jag, det här är bara en tur. Det här kanske, eller i alla fall inte en tur, men i alla fall en gatorvårdsgruppen då.
Ja.
Om det här var baseballligan eller om det är hela, men jag tror att det var hela gatorvårdsgruppen. Och de borde väl kanske vara... En person, om ni har det här P3-dokumentär där man är en person som inte ingick i baseballligan men pratar om baseballligan.
Den är jättebra, den rekommenderas varmt.
Mikael Lund heter han. Han är känd, så vi kan säga namnet på han.
Ja.
I och med att han har gått ut med det här ganska så mycket. Han har pratat i media och han har föreläst om det. Därför tycker jag att det är okej.
Okay. Ja, och ingen som helst i samband med Palmemordet, utan just hur gatuvåldsgruppen jobbade.
Ja, precis. Han har varit i turer tidigare och efter. Men han är definitivt inte ingick i gatuvåldsgruppen. Det gjorde han inte.
Nej. Man ska också kanske påpeka att tanken med...
Men han sa, ja, de hade fått 40 anmälningar, men borde kanske ha haft ett par hundra.
Vanligtvis ingriper inte civilklädda poliser våldsamt på stan då, utan ska lämna över det till uniformerad personal. Men det var någonting som GVG-gruppen ignorerade totalt, och de gjorde ett antal ingripanden då, iklädda civila kläder. Då kan inte folk, då kan inte utomstående se att det är poliser, varpå det bidrar till en otrygg stämning på stan.
Och det var väl liksom inte meningen bakom det.
Ja.
Också för att kunna ta folk mer på bar gärning, så att säga.
Och det här mötte ju massor kritik inom polisen så, och utanför polisen. Så att det, därför blev det nedlagt.
Oh ja, det blev ganska mycket ifrån personer där. Både med högerextrema kopplingar. Alltså ifrån andra polisbefäl. Till och med på VD1 och vidare på VD3. Som har sagt, ni borde kolla lite bättre på det här.
Ja.
Och då blev det för mycket, så att Holmer fick order om att lägga ner det.
Ja.
Men ta det här bara med att folk säger att det är A och B. Jag ska förklara lite här med A, B, G och hur det var. Att
låter bra.
A och B-tur var alltså normal. Har varit det under all tid. Och C-turen då Södermalm. När det kom den här gatuvåldsgruppen så var det, fick alltså, man handplockade inte personer, utan de som ville fick anmäla sig. Och där utifrån plockade man personer till G-turen. Och då var det personer från A, B och C.
Ja.
Då fick ju de i A och B fylla på med andra människor.
Ja.
Så under den tiden som det var, när det var den här baseballligan, så var A och B-turen inte var ingenting som ingår i gatuvåldsgruppen, och ingen som inte var, och det är inte de som man säger under den tiden var de som var de mest hårdfasta.
Ja.
Och sen så när det här lades ner 83 då, då när man lade ner gatuvårdsgruppen, så blev de här personerna i paketerna som var med i gatuvårdsgrupp blev tillbaka till ordningspolisen. Och ordningspolisen blir det då tillbaka till de turarna som var tidigare, A, B och C-turen. Så därför de som var i gatuvårdsgruppen i G-turen kom tillbaka till A, B, kom tillbaka till A, B och C. Det är därför man lätt blandar ihop där. Så det, jag vet inte om jag gjorde, jag försökte göra det ganska klart där. Så att därför man, många säger att ja, det var ju A och B-tur som var baseballliga, men det var det inte, det var G-tur. Men de personerna kom sen tillbaka, så att säga, till A och B-tur, för då gick det under ordningspolis.
Ja.
Mm.
Jag känner att det räcker som introduktion till GVG och baseballligan.
Mm.
Vi har tidigare pratat om försvarsskytteklubben i
ja.
Två avsnitt, så det hoppar jag också. Då kom fram till punkt 7, och då är vi på mordkvällen den 28 februari 1986.
Mm.
Och då, ja, du har en reflektion där om mordkvällen och de misstänkta poliserna, de som finns nämnda i granskningskommissionens rapport.
Mm.
Inte många av dem är i tjänst under mordkvällen.
Nej, det är här om vi går, då går på A till L, vilket det blir 12 stycken.
Ja.
Så har vi, alltså om jag bara tar snabbt där.
Ja.
Polisman A, sjukskriven.
Ja.
Polisman B, inte i tjänst. Polisman C, är i Norrland, inom, utbildad inom försvaret.
Ja.
Säger man, har Hans Albebro sagt senare, jag betvivlar inte det. Polisman D har varit i tjänst tidigare, hon har dagen gick av pass klockan 15, inte i tjänst när det hände.
Ja.
Polisman E är inte i tjänst under kvällen. Polisman F, oh, han ingår ju i styrkan här 3230 piketen.
Ja, polisman F kommer att befinna sig väldigt nära mordplatsen.
Ja, kan man lätt säga. Polisman G vet vi faktiskt inte riktigt, men jag tror inte att han var det. Polisman H har vi faktiskt ingen namn på. Polisman I var däremot i tjänst,
ja,
men som stationsbefäl. Polisman J inte i tjänst. Han var just då sjukskriven och avstängd ifrån arbetet med att han hade uppe ett mål. Han skulle kliva in i fängelse faktiskt.
Ja.
Efter, vilket jag förmodar att du kommer att återkomma till i andra.
Ja.
Så. Polisman K är inte en person som hade en sån tjänst så att han var verksam ute på fältet. Men han var inte i tjänst någonting då heller. Och polisman L inte i tjänst heller.
Ja,
och ingen av dem blir heller inkallad under kvällen. Inte någon av dem.
Det är ganska märkligt.
Mm.
Vi påpekar också att vi vet namnen på de här polismännen utom polisman H. Som mm. någon har en väl underbyggd teori som mm. inte finns där ute på Flashback mm. till exempel. Om vem polisman H är, så är mm. jag väldigt intresserad av att veta det. Så gå in på facebook.com/palmemordet och skicka ett privat meddelande om det. Mm. Det är vi verkligen nyfiken på. Alla andra vet vi.
Ja, däremot kommer inte med förslag på Lennart K, för han är det inte.
Ja,
för att
det är
många som många har skrivit och det är att det är Lennart K, men det är det inte, för att polisman H var nämligen inte i tjänst under kvällen och Lennart K var absolut i tjänst.
Bra.
Så att kom inte med den, men hittar ni någonting annat? Jag tror inte ens Gunnar Wall har.
Gunnar Wall har varit med och tagit fram den här listan. Okej, vidare till punkt 8, tillfälligheterna. Mm. Det råkar ju finnas en del tillfälligheter under kvällen.
Det är, det är bara kryllet av dem.
Väckt intresset för polisspåret, om man säger så.
Mm.
Ja, det är ju otroligt många.
Ja, men vi kan börja med de här mest kända då.
Ja.
Vi har tillfällighet att polisman A, som du varit inne på, avvika ifrån från SUS, blindtransoperationen.
Ja.
Klockan 13 cirka. Sen finns två tidigare, men jag tror det är klockan 13 som
ja, strax efter 11 har jag sagt i podden.
Ja, ah, okej, okay. Det är bara den, för det var den första uppgiften som kom ifrån Borgnäs, men sen senare har Borgnäs sagt klockan, det var 10 timmar innan.
Okej, okay. Så kan jag vara rättad.
Mm, för jag har hört om två, men den senare, alltså senare kronologiskt, sa han då 10 timmar, och då är det klockan 13 ungefär.
Okay.
Så han inväntade väl kanske att få lunch innan han drog. Jag vet inte. Det är ju en tillfällighet att han råkt skriva ut sig därifrån. Du har varit inne ganska mycket på det här. Jag tror många har det färskt i minnet. Mot Lekas inrådan. Och att han också då har i flyktvägen en lägenhet som han tillsammans med, som du också varit här på, major Ingvar G. I sitt företag EC Security. Vilket jag nog kom fram till att EC, alltså inte easy, inte engelska ord för easy, enkel, lätt, ja. Utan EC, alltså Ingvar Carl.
Ja.
Så att säga. Så det har du kommit fram till att det är nog därför som det heter det. I flyktvägen på Regeringsgatan 85A, och där den ena som hade nycklarna den kvällen var nämligen polisman A.
Ja.
Det är en tillfällighet. Så det var ju fler tillfällighet på han. Vi har då polisman F.
Ja, och hela Södermalmspaketen 3230.
Ja.
Väldigt märkliga rörelser under kvällen.
Men ja, att de åkte avvik ifrån sitt patrulleringsområde, vilket var på Södermalm. De tillhör alltså BD3.
Ja.
3230 heter den, om man refererar till någonting, så är det 3230 som är den piketbussen. Avvik därifrån för att åka utanför sitt patrulleringsområde, eller rejäl patrulleringsområde, för det fanns två piketer som tillhörde Norrmalm.
Ja.
Ute. För att flytta om polisman F's, det var F va?
Ja. Ja.
Hans bil som stod på Regeringsgatan 103.
Ja.
Vilket är alltså det näst sista kvarteret innan Regeringsgatan tar slut.
Just det.
Norrut. Det är alltså det kvarteret som är innan där Skatteverket ligger idag.
Ja, nästan nere vid trehjulingen vid Tegnérgatan.
Ja, i backen ner, ja, precis backen där backen ner börjar, ja. Så att säga. Precis innan backen ner börjar. Det som går ut mot Birgavsgatan sen.
Yes.
Flyttade om den och då flyttade om den bilen och då hamnar den bilen precis utanför där polisman A och majoren har sin den här lägenheten som de har för sitt företag.
Just det.
Det är faktiskt exakt utanför deras. Ah, inte utanför ingången, men i alla fall det snedd, en av snedden på det huset.
Ja.
Sista parkeringen på Dörrbagarsgatan, norras del, vi har den på Regeringsgatan. Mitt emot, varför parkerar han där? Ja, för att han bodde också på Dörrbagarsgatan, mitt emot Regeringsgatan 85.
Ja, det är liksom delbor vid slutet av Dörrbagarsgatan, eller innan backen ner.
Innan backen ner, så säger Öster. Så i hörnet, Regeringsgatan, Dörrbagarsgatan, mitt emot, men i nordöstra hörnet där och för i nordvästra hörnet var det alltså där polisman A och majoren, ja, major G, hade sig. Så de var mitt emot varandra.
Väldigt nära det kurdiska bokcaféet.
Ja, det är också, det är nästa port efter. Och det är också en tillfällighet att flytta om den. Och den hamnar också i mördarens flyktväg, eller påstådde flyktväg i alla fall, vi vet ju inte exakt.
Nej, den hamnar ju på den punkten där vittnet för Lars J. uppger att han såg mördaren sista gången.
Ja, eller jag såg en man i alla fall.
Ja.
Mm. Och att de var utanför sitt patrulleringsområde, flyttade den bilen ungefär, de säger själv, kanske 3 minuter innan mordet, 2-3 minuter innan mordet.
Mm.
Han har parkerat bilen där, och då kör de alltså tillbaka, den enda vägen som går tillbaka Regeringsgatan är ju enkelriktad norrut.
Ja.
Malmskillnadsgatan går alltså och kör söderut. Så det är den enda som man kan, och den ligger parallellt med Sveavägen men uppe på Åsen.
Ja.
Den kör de då tillbaka utan att egentligen ha ett ärende, och helt plötsligt när de kommer ner mot Brunkebergsåsen uppe vid vad heter det, Riksbanken uppe och vid hotellet precis ovanför Kulturhuset, så att säga.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Där, då får de det här områdeslarmet,
ja.
Och sticka direkt till plats. Och då tycker man ju, det är ju inte märkligt att de råkar vara där precis när larmet går i ett område där de inte ska vara.
Just det. På en fredagkväll efter löning, när det måste vara hur stökigt som helst på Söder.
Ja, och har de alltså avviker därifrån klockan 23 ungefär. Man tycker, jag tycker det låter otroligt dåligt omdöme.
Ja, det är jättemärkligt. Och det är ju verkligen stökigt på Söder också, som vi ser till exempel vid gripandet av Wilhelm Kram som sker på Söder.
Ja, vid Slussen, ja.
Ja.
Men sen åker, då kommer ju den här piketen och som andra bil till mordplatsen. Det var bara Gösta Söderström då som kom innan då.
Ja, Gösta Söderström, högsta polisbefäl ute på fältet.
Yes.
I sitt på mordkvällen.
Japp, och med sin chaufför Ingvar W.
Ja.
Hederliga människor som har haft mycket att säga om just de här tiderna. Ja. När larmet sen kom och när de kom till platsen.
Ja. Vi kommer inte att gå in på tidsanalysen och sånt, för den kommer att bli ett antal avsnitt när vi kommer till polisspåret.
Ja, men att de kom dit och då var det då polisman F i då den här piketstyrkan var en av de som blev kommenderade att springa upp efter mördaren.
Ja.
Alltså springer han upp precis och letar efter mördarens flyktväg precis där han har parkerat sin egen bil och precis där han själv bor för tillfället.
Ja.
I ett ställe där han inte egentligen ska vara, för de ska inte vara där från början. Och det är också en sån här tillfällighet som är för lite för bra för att vara sant, så att säga.
Det är anmärkningsvärt.
Mycket anmärkningsvärt. Det finns ju fler med att vi har, jag vet inte hur mycket ska vi gå in med på det.
Jag kan bara nämna då det här med att personal från 3230 har andra tjänster den här kvällen.
Mm.
Som Ulf H. som sitter på.
Absolut.
Tar emot larmen.
Ja, Ulf H. en av de två som sitter och tar emot larm på polisens sambandscentral.
Ja.
Alltså inte LAC, så det läser med centralen är 90 000, men det här är polisens sambandscentral och det är alltså de som dirigerar polisbilarna.
Just det.
Så säger och tar emot det som läser med centralen 90 000 var det då, är det kanske de som inte kommer ihåg det, då heter det 112 idag.
Ja.
Han har begärt en tjänst, inre tjänst den här dagen. Alltså egentligen skulle han vara med i piketen 3230, som är hans ordinarie tjänst.
Ja.
Men han som fick ta hans plats, det vet vi inte. Och det är ointressant, tror jag. I och med att det inte är polisman F, därför är det ointressant.
Ja.
Men han som fick ta hans tjänst. Han hamnar vid ett bord som är alltså chefsbordet, där det inte heller ska vara. Han är inte den som ska ha ansvaret. Det är han som ska ha hela ansvaret för det. Han heter Hans K.
Ja.
Som ska ha ansvaret för det. Men då får han helt plötsligt på att göra de här larmen. Ut områdeslarm som är först. Områdeslarm är alltså in för de polisbilarna som är i närmast... som är på Norrmalm, så att säga, enkelt i det här fallet.
Just det.
Sen så finns det alltså fler olika former av larm, men områdeslarmet är det som är först, det är de som är närmast,
ja,
som ska dra. Och där ser man lite med tiden att den gick inte så snabbt som det skulle.
Nej, många har undrat över den här hanteringen av larmen.
Mm. Officiellt så ska den gå 23:23, då är det nog en och en halv minut redan, eller 23:30. Tror jag ungefär 2 minuter efter mordet.
Ja.
Och när någon har blivit skjuten på ett ställe så är det väl ändå lite dåligt arbete, som man säger. Nonchalant är det, vill någon påstå att det ingår i någon form av komplott så får man väl göra det, men det är också oerhört nonchalant gjort. Och jag tror också i det här området som var, så till och med jag fördjupar mig för mycket.
Jag ska försöka stoppa dig, för det är så intressant så att det kanske misslyckas.
För i det här området där självmordet skedde, så var det mycket sån här personrån och väskryckningar, och det var knarkare som eller langare mer, som rånade langare.
Ja.
Så det var mycket sånt där, så att kanske ett nonchalant beteende, så jag har, är det någon knarkare som har skjutit en langare?
Ja.
Whatever. Sen så kanske man prioriterar någonting annat. Ja, det kan vara sånt nonchalant beteende också.
Det hör också absolut till saken att skjutningar i Stockholms innerstad på 80-talet var extremt ovanliga.
Mm.
Och hände mindre än en gång per månad. Så att just bara den händelsen att någon har skjutit på någon annan i Stockholms innerstad är högst exceptionell.
Mm. Så att han hamnade där helt plötsligt, där han inte alls ska vara på en ordinarie tjänst.
Ja, vi har även ambulansföraren, eller hur, som också skulle vara.
Vi har också en ambulansförare som heter Maria D. Tillhör VD1 normalt sett.
Ja.
I det här, vi måste alltid komma ihåg att den här är under sportlovet.
Ja.
Många poliser är med sina barn, passar på att åka iväg kanske och åka skidor, någonting som är helt precis som vilken yrkesgrupp jag som helst.
Ja.
Så att därför kan det ju vara så här att man tagit en tjänst bara för att det är dåligt med personal.
Mm.
Men då undrar man, varför var de här andra som är från A till J, varför är inte de i tjänst?
Nej.
Så att, men Maria D här, polis VD1, egentligen, men tar en extra tjänst som ambulansförare den här kvällen.
Nästan.
I den ambulansen som alltså de säger blir andra ambulans till platsen.
Just det, inte i Sollentuna-ambulansen.
Nej, Sollentuna-ambulansen får ju inget larm utan de bara råkar köra förbi.
Just det.
Utan det här är alltså den ambulansen som utgår ifrån Sabbatsberg sjukhus.
Ja.
Jag behöver kanske inte fördjupa mig mer med den, men att hon också här helt plötsligt har en tjänst som hon inte ska ha den kvällen och är VD1. Och det är sånt här som gör till polisspåret också.
Ja.
Med sådana här saker. Är man har kopplingar då?
Jag kan lämna punkten tillfälligheten. Det finns många tillfälligheter som är, ja, är anmärkningsvärda. Är det något mer du absolut...
Ja, varför du sa det så kom jag på vilken mer jag ska ta upp. Ja, vi har en... vi kommer kanske in på den här sen. Bilen 1520... Kommissarie bilen 1520.
Ja, den kommer jag komma in på.
Ja, men jag säger också bara för att ha en tillfällighet.
Ja.
Så att säga att den chauffören i 1520 tidigare ingår, vi vet inte om han har varit i baseballligan, Thomas E. Det är osäkert, men han har i alla fall fått många anmälningar på sig under tidigare år. Okay. I A och B-tur. Han har haft en tjänst som han gick på klockan 7 på morgonen.
Ja.
Gick han av klockan 15. Direkt efter det så anmälde han sig för att kunna ta en tur till.
Oj.
Så att alltså, och då skulle han hålla på till 04 på morgonen. Det är alltså 21 timmars pass.
Finns inga regler mot sånt?
facket började, jag vet inte hur det var 1986.
Nej.
Men idag skulle det inte vara, för då var facket inne på att då hade de stoppet, så att säga, va?
Just det, vi kanske ska nämna att alltså, verksamheten på yttre fältet, verksamheten på stadens gator sköts då från två kommissariebilar där de två kommissarierna sitter som har befälet. Och det är då Gösta Söderström och Christian D som är
visar.
De har varsin kommissariebil och Christian D sitter i 1520.
Mm. Och där är då den chauffören Thomas E. Sånt långt arbetspass blir han då, han alltså här inne på sin sjudåning på 14 och en halv timme tjänst.
Så han är inte jättepigg kan man anta.
Det bör han inte vara. Och han har också kopplingar till många av de här andra polismän till J så att säga.
Ja.
Tidigare ifrån de här mer ja, mer hårdhänta polispiket, för där kom han ifrån början.
Ja.
Och det är också en tillfällighet att han är där och tar sån lång tjänst och har kopplingar till så många andra.
Precis.
Så det vill jag också ta upp där.
Och det är alltså så. Två personer i varje kommissariebil, en chaufför och en kommissarie, så att kommissarien ska kunna koncentrera sig på ledarbetet.
Ja.
Och chauffören kör honom dit han vill.
Så funkar det. Jag vet inte om det fanns någon fler kommissarie i bilen, men i alla fall det ska vara att det högsta befälet var Gösta Söderström och befäl nummer två i Norrmalm City var alltså 1520 med Christian D. Då. Christian D. förresten, normalt sett så han också den här tjänsten är inte någonting han ska ha den här kvällen för att han är på Södermalm normalt sett. Men hoppade in på en extra tur också på Norrmalm, som inte hans distrikt, den här kvällen.
Okay.
Det är också en sån tillfällighet att, märkligt.
Ja, kanske en effekt av sportlovet det också då.
Ja.
Kanske en effekt av sportlovet det också.
Ja, jag tror många, men det är därför jag säger, det måste man ha i åtanke, det här med sportlovet.
Ja.
Men ändå så frågar man sig varför om det var så att man var uppe ska flyttar runt och kör extra pass. Och varför är det så många som inte är det tjänst då?
Exakt. Vi drar vidare till punkt 9.
Mm.
Folk som på något sätt varit observerade eller ringt under kvällen natten.
Mm. Observerade, om vi tar då ifrån den här granskningskommissionens rapport så har vi då, det sägs polisman A.
Ja.
Finns det de som påstår att de har sett den?
Ja.
Runt målplatsen där. Där de har det här kontoret på Regeringsgatan 85A, de bor inte där, inte han eller Ingvar Geiborg, utan det här är kontor för just EC Security som senare blev då Strategic Protector.
Ja.
Man bodde på Söder själv, på Högborgsgatan. Mm. Men att han ska vara synlig där, påstås det.
Ja.
Vi har... vi tar de som är synliga, som påstås vara synliga. Polisman C... Ja. Har man också sagt att han har varit synlig och han är utpekad. Och att han faktiskt är ganska så lik fantombilden, säger man också.
Ja, vilket inte har någon vikt.
Vilket inte har någon vikt överhuvudtaget, men hade det i början.
Ja.
De första åren hade det.
Yes.
Polisman D sägs på två ställen, polisman D och polisman E, bägge två.
Ja.
Ses har varit synliga först ungefär runt 23:15 någonstans utav vittnet Jerker på Adolf Fredriks kyrkogata.
Just det, som vi gick igenom med Borgnäs-avsnittet.
Som Borgnäs, Lars Borgnäs stod upp där, exakt. Som är som med de här walkie-talkie-observationerna tog han upp. Så ja. Han det. Där och på andra sidan åsen cirka... vad säger han? Vi säger ungefär cirka 23:30. Jag tror 23:30.
Den berömda buss 43, eller hur?
Buss 43, som tv-producenten Lars Kranz, han kan ju också säga hela namnet på, det är inget problem för han är ute så mycket.
Ja.
Observera de där. Så på två ställen har bägge de här två observerats runt, fast de inte är tjänst.
Ska vi dra det där med buss 43 just för att jag tror att det är det som faktiskt...
Mm,
många säger att det är det som startar polisspåret.
Mm. Annars är det ingenting utav de här vanliga som har observerats någonstans. Där inte förutom de som var de två som var i tjänst.
Mm. Så vad hände med buss 43?
Buss 43 på Eriksbergsgatan, tror jag att det är, som alltså är precis norr om vad heter parken? Nu står det.
Humlegården.
Humlegården, tack. Precis norr om Humlegården. Och bara 50 meter inne från Biljarsgatan ungefär.
Ja.
På den, där kommer en buss som kommer ihåg vart den hade börjat. Jag tror den, skitsamma var den gick. Men jag tror att den var ner från Tanto. Att den hade börjat gå därifrån. Och sen så vidare upp där. Och då var det alltså tv-producenten. Och han har varit ute mycket i media. Och han är som en så kallad privatspanare.
Ja.
Och en sån som faktiskt tyvärr utav allihopen har blivit tagit som det största skämtet. Har det då blivit. För att han har rört till allting så mycket efteråt med andra saker.
Ja, man kan säga att Lars Krantz teorier om Palmemordet ändrade karaktär efter ett tag.
Ja, det gör det. Ja. Absolut. Och det får ni stå upp själv och skratta åt kanske. Man är en hearing på 3,5 timmar när han ringar in som var på radion. Men där ska han alltså observera de här två personerna ungefär 23:28, 23:30.
Ja.
Ett märkligt beteende. Den ena går på bussen och jag ska gå på bussen. Alltså någon som påstår att det var kvinnokläder och sånt där, men det där är bullshit, tror jag.
Okay.
Men att gå på den bussen och men den ena går på men den andra vill inte göra, vilket slutar med att de står och dividerar och håller bussen någon minut extra. Det är det som gör att Lars Krantz blir uppmärksam,
ja,
på att de är där. Och det är alltså i tiden för att komma ifrån mordplatsen 23-21 rakt över åsen. För då springer man rakt över åsen och ner på andra sidan. Då kommer man till den här platsen i stort sett.
Ja.
Plus 70-80 meter kanske. Om du tar rakt över åsen, David Bagaresgatan ner, sen har du 70-80 meter kanske norr upp, då kommer du dit.
Det låter som en utmaning för mig att testa och spela in på YouTube-kanalen och se hur långt det tar för mig att ta mig från mordplatsen till buss 43s hållplats.
Ja, visst, absolut.
Så säg till i kommentarerna om ni vill se det.
Mm. Det kan du kanske ordna på tillsammans på något sätt.
Ja,
Så det om buss 43 där. Sen så Lars Krantz hävde det här. Varför visste han vem de här var? Jo, han satt 2 dagar efter i en rättegång. De här är med som en förtalsrättegång som har någonting efter det här med Rolf Machnov ärendet att göra. Det här första förtalsrättegången som de är involverade i.
Ja.
För att de var alltså de som blev utpekade med namn.
Mm.
Rolf Machnov, som var den 28 juni 1982.
Ja.
Så det är därför vi kan säga att de två personerna ingick i baseballligan, i och med att de är utpekade med namn, och det var 1982 och det var G-turen.
Ja.
Därför är vi vet att de två är. I alla fall precis på det man... Det är det? Det är
ja. Det är
så att när han sitter och ser på den rättegången och bevakar den, han är inte bara TV-producent, han är också journalist.
Ja.
Han sitter och bevakar den som journalist, och då ser han de här personerna i den här förtalsrättegången och säger att det var ju de här jag såg på bussen. Så det är utav den anledningen som han, och det är bara 2 dagar senare.
Just det, och busschauffören har ändrat sitt vittnesmål. Han har, han har uppgivit både att han sett där och att han inte har sett där.
Ja, precis. Från början sa han det och sedan sa att han inte hade gjort det.
Ja.
Och sen så finns det lite turer runt det här med att vad åklagaren inte hade kollat det här någonting speciellt heller, för de, när Almblad kom ut och sa att vi har förhört en massa personer på bussen, sen så märks det faktiskt att sen när han blev ställd mot väggen, hade ni hört, nej vi hade vi faktiskt inte gjort ungefär.
Okej. Ja. Vi hade samtalen också under kvällen, det är några anmärkningsvärda samtal.
Ja, det är framförallt ett.
Mm. Tänker du på polisman B?
Jag tänker på polisman B och polisman I.
Okej.
Det är ju polisman B ringa strax efter midnatt då. Det kan inte vara. Ja, när det är. Det är fall efter midnatt i alla fall.
Ja.
Ringa in till stationsbefälet på befälet på VD1 som är polisman I.
Ja.
I, ja, det stämmer. Och lite hårda ord så att säga. Han sitter där och han skålar för att Palme är död. Har han i. Eller en symbolisk skålning i alla fall. Och säger, nu egentligen fick fehunden. Ja, någonting sånt där va?
Vi kommer gå in.
Jag kommer inte exakt vad det var. Men det är någonting att nu fick fehunden vad han förtjänade någonstans.
Vi kommer gå in i full detalj på det här samtalet och utredningen runt i samband med spåret polisman B som nu finns på Patreon också.
Mm.
Så han kommer få ett eget spår.
Ja, han är mycket intressant, det kan man ju lätt säga.
Ja.
Så det var ett sånt samtal och sen finns väl också samtal som polisman A har fått senare.
Yes.
Under natten bland annat, det har du tagit upp redan. Så att,
yes.
Men det är sådana samtal och det här i alla fall det här samtalet som jag säger nu mellan polisman I eller polisman B till polisman I, det har fått bekräftat att det har hänt och det har bägge två sagt.
Ja.
Fast som säger kanske lite andra ordalag, men ungefär att det är så.
Sen har Erik tänkt köra två punkter om ammunitionen och om 357 Magnum, men jag hänvisar till avsnittet kulorna och vapnet, och vi kommer tillbaka till vapnet och kulorna. Det kommer att bli en egen serie avsnitt senare också. Så vi hoppar över det och kommer till punkt 12. Ingen tar kommando.
Nej, det här är det märkliga med under kvällen. Det ingår en del i polisspår om man vill vara konspiratorisk. Larm kommer in. Du har då den här förseningen från Ulf H.
Ja.
I början. Och vi går på Jossa Söderströms tid när han rapporterar in att det är Olof Palme som är offer.
Ja.
Det är 23.30. Exakt klockslaget 23.30.
Ja.
Då är det 9 minuter efter mordet.
Mm.
Så att man säger att man kanske man ville förhala för att det var Olof Palme. Där vill man ha in en massa personer som skulle göra det från polisens sambandscentral. Men vet man inte om att det är Olof Palme så kan man inte säga att det här är handlingsförlamning de första 9 minuterna.
Nej.
Det kan man aldrig komma påstå, för då vet man inte om ifall det inte är en konspiration.
Fast Gösta Söderströms tider är ju väldigt bestridda.
Ja, men 23.30 att han inrapporterade att det är Olof Palme.
Okay.
Den är klar.
Ja.
Det är ingen som har det, han själv sagt, och det är ingen annan där som är i rapporteringen. Utan det är när han själv kom till platsen, det är där de tiderna.
Okay.
Men den inrapporteringen, den 23.30, den är klar från BG:s håll.
Ja.
Vad var egentligen punkten?
Ingen tar kommando.
Nej, och när det då för de här första 9 minuterna är väl ingen som tar någonting heller klokt. Det är jag vet inte vem det är som ska vara den högsta polis, en poliskommissarie där antar jag då.
Det ska vi prata om i polisspåret sen. Men ja.
Men i sambandscentralen ska ju någon ta kommandot och dra av där direkt, och de som ska se till att någon ska ta kommandot, det är Hans K som jobbar där.
Ja.
Han som är på sambandscentralen som en mottagning av tips är den som ska delegera arbete.
Ja.
Det är, sen så blir det känt att det är Olof Palme, men där rings det inte in de personerna som det ska göra, de som man ska ringa in.
Nej.
Vi har bland annat Arne Ivrell som är chef för Riksmålskommissionen, eller vad det heter då, det heter Riksmålskommissionen då också, jag vet inte.
Ja,
men hur som helst, han är den som man ska ringa först och främst i det här läget.
Ja.
Han är hemma. Han låg hemma och så, han fick reda på det här 11 på förmiddagen att Palme var skjuten.
Det är väldigt
12 timmar efter. Genom media, ingen som har ringt honom utan genom media fick han se det här. Eller om det var på morgon-tv. Så han är inte inringd. Det finns andra personer som det ska ringas in direkt. Istället försöker man betala på en Hansson Mer som i Borlänge. Liksom.
Ja, Hansson Mer är på väg för att åka Vasaloppet och har med sig sin
exakt
blivad hustru, dåvarande älskarinna, eftersom han ligger i skilsmässa.
Försöker få tag i han, fast som vet att han inte är nöjd 30 mil bort eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och andra personer som ska. För det där är det att det finns 4 stycken chefer som ska ringa, där man har en jourtjänst. Där de ska ringa, och där har de vem där man ska ringa. Bland annat Sven-Åke Hjelmroth som till slut kommer till platsen.
Ja.
Jag vet inte hur lång tid det tog innan han kom. Det var nog efter midnatt, tror jag.
Ja.
Och han var väl... De flyttade runt så mycket tjänster på den här tiden. Men ja, han var... Kommer du ihåg vad han var just då?
Inte på råkan.
Nej. Jag tror han... Ah, ja. Men han är i alla fall en av dem som skulle ta tag. Senare blev han ju... när P.G. Ness fick gå så blev han... Nej, det blev han med CP nu. Nej, man blandar ihop alla de här på något ja. Sätt i alla fall. Men
man kan konstatera att ingen tar befälet.
Och ingen tar befälet och ingen ser till att någon blir inringd för att ta befäl.
Nej.
Så att det är den handlingsförlamningen okej, okay, men i handlingsförlamning så kanske man vill skjuta ifrån sig ansvar. Och det är väl då man ser till att man ringar in så att någon annan ska ta tag i ansvar som man kanske själv inte vill ta tag i.
Ja.
När det är någonting så här stort. Men det händer inte.
Nej.
Det händer inte... Inom, jag tror att det genområdet var efter midnatt
ja.
Som ringde in han. Och det var några andra som ska vara. Jag tror att de till slut blev två eller tre stycken chefer som stod klids i skallen. Inte riktigt. Och sen så hade de inget, det rummet, de skulle ha ledningscentralt i rummet. Där fanns inte ens datorer som funkade. Liksom.
Precis, fick de måste ha dit en tekniker för att installera datorerna.
Ja, eller flytta om dem, ja. De som fanns.
Så att egentligen är det ingen som tog befälet innan Hans Holmér är tillbaka?
Nej, inte under natten, för det händer liksom ingenting klokt under natten, utan det är en handlingsförlamning där, och när det går ut ett rikslarm så är det 02, så jag kan heta 02 mm. rikslarmet går ut, är det någonstans mellan 02-02.30.
Just det, baserat på Åke Rimborns uppgifter som vi pratar om i Lisbeth.
Ja, precis. Så att där också var det här med polisspåret, ja, det är det att vill man vara konspiratorisk så kan man ju få till det. Ja. Genom det här så att säga också då. Att man inte ringar in de som verkligen är de som man ska ringa in i det här fallet.
Ja.
Och det kan inte befäl att göra det här områdeslarmet större. Det är ingen som tar tag i det här. Ja. Så områdeslarmet var ju bara det här som jag förklarade förut. När polisen närmaste en normal då, och kanske även Söderman. Men inte att kalla in ifrån närliggande, ifrån Solna, ifrån Bromma, nere, ja, närmaste södra delarna, Enskede, Farsta, runt här, Tyresö och alla de här.
Inga vägspärrar, ingenting.
Inga vägspärrar, ingenting. Man gör i stort sett inte ett smackklockt och ingen ser till att någonting händer.
Ja, och där drar jag direkt en parallell till terrorattacken på Drottninggatan den 7 april 2017, där polisen agerar föredömligt. Och de rutinerna som var på plats 2017 har delvis i alla fall sitt ursprung i kalabaliken som uppstod efter att Olof Palme blev skjuten.
Mm.
Som styr upp polisens rutiner i sådana fall.
Ja, man gjorde om det lite på polishögskolan redan från början.
Ja.
Där strax därefter. Och därför det så funkade också bättre vid Anna Lind där. Med att, ja. Man kom ut snabbare. Och märkligt är väl varför att inte här kunde funka bättre. Har man inte tagit det här på allvar, för att den senaste gången man hade en sånt här test, ja. Så att säga, innan, ifall någonting liknande skulle hända, det är november 85. Det är alltså bara 3 månader innan. Var senaste, var det gången innan man hade en sån här total övning.
Det är ju jättenära.
Ja, och det ändå funkar absolut ingenting.
Wow.
Så det är därför man säger det också i polisspåret. Är det här någonting som är meningen att det inte ska sättas fart på?
Ja.
Så därför har det koppling med polisspåret, så att säga.
Okej. Och diskussionen om polisspåret fortsätter i nästa avsnitt. Tack så mycket Erik Engström och tack för att ni lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kvart talat som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, stråtiga. Vi ska ut och röva.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.